startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Tack kära Jesus för att det här är sanningen som vi får sjunga ut. Vi får sjunga ut den här sanningen över oss själva, över våra egna hjärtan den här stunden. Men vi får också sjunga ut den här sanningen över varandra i den här salen. Att i den här salen så finns det ett folk, ett Guds folk. Som sanningen om dem är att vi är Guds barn. Sanningen om oss är att vi är Guds barn. Och tack att vi får landa in den här dagen, får starta in den här dagen. Men också landa in redan nu i den bekännelsen att alla andra identiteter som vi lägger på oss själva är egentligen bara tillfälliga roller och titlar och funktioner. Den enda sanna identiteten, den är denna. Vi är dina barn. Tack att det står i Romarbrevet att vi har fått gåvan att kallas Guds barn. Tack att vi får veta att det är sant om oss. Och vi får sjunga ut och vi får tala ut det. Vi är utvalda, inte bortglömda. Jag vet att det här är sant. Vi är Guds barn. Tack att ditt ord är evigt och det består och vi ska få öppna det tillsammans. Du kan stå kvar om du orkar. Du kan sitta ner om du hellre vill det. Du känner inte mig, så jag förstår att det känns kanske lite konstigt. För här står jag och någon har bjudit hit mig och vi känner inte varandra. Så jag ska säga vad jag heter. Och sen ska vi öppna Guds ord. För viktigare än vad jag heter är vad han säger idag till oss. Men jag heter Kristin Wiklund. Jag är mamma till David 12 år och Noam i 10 år. Och gift med Viktor 39 år. Sen 15 år tillbaka. Det var mycket siffror ni fick där. Jag bor i Stockholm och jag arbetar som verksamhetsansvarig för Pingstomsorg. Där jag får hjälpa våra församlingar med de krångliga sakerna som är omsorgen och relationerna. Och idag så ska vi prata om relationer med Gud, med oss själva, med varandra. Identiteten i honom. Men vi ska börja med att öppna Bibeln tillsammans. Och om du har med dig en sån här som prasslar så har du tid att ta fram den. För det är alltid värt att ta fram den. Och har du den på telefonen så går det jättebra. Och har du den inte så är jag helt säker på att våra fantastiska tekniker kommer lägga upp ordet bakom mig. Kolosserbrevet 1. Och så ska vi läsa från vers 15 till vers 20, om jag inte minns fel. Känns det okej? Bra. Då står det så här om honom, om Kristus, som vi ska fokusera kring idag, som vi fokuserar alltid kring. För det är honom som allting handlar om. Det är honom som allting kretsar kring. Det är honom vi förkunnar, det är honom vi bekänner, det är honom vi tror på, det är honom vi står på, det är honom vi är placerade i, det är honom vi är rotade i. För att överhuvudtaget kunna kommunicera något om identitet måste vi börja med hans identitet. Vi måste säga någonting om vem det är som vi litar på, som vi tillber, som vi faktiskt är skapade för att tillbe. Jag spoilar redan nu att temat på den här predikan är att vi är skapade för kärlek. Vi är skapade av han som är kärlek, som har funnits innan tid var tid. Och vi är skapade för att vara älskade av honom och för att älska varandra. På så sätt så sprider vi det evangeliet som han inte bara levde för utan dog för. Men inte bara dog för utan uppstod också för. Så vi läser Kolosserbrevet, någonting som är sant om den Gud som jag tror på, som jag följer och som du kanske tror på, du kanske följer, eller som du aldrig någonsin har hört talas om förut. Du kanske finns med på webben som undrar, vad är det här? Vad har jag snöat in i för någonting konstigt? Nu pratar de om någon Gud som jag inte känner. Jag ska berätta någonting för dig om den här Guden som du kanske inte känner. Han känner dig. Han vet vem du är. Och han söker dig och han söker dig och han söker dig och han längtar efter att ditt hjärta ska få tag på den här sanningen, att han älskar dig, att du är utvald, inte bortglömd, att du är evigt älskad från han som har funnits innan tid var tid, och att du inte behöver uppfinna din identitet själv, att du inte behöver komma på vad ditt värde består i själv, att du inte kan prestera dig till att förtjäna kärlek, därför att han som är kärleken själv valde att älska dig innan du ens fanns. Så tänkte han på dig och kände dig. Så nu läser vi om honom. Så här står det. Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter, Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Wow, vilket ord. Varsågod och sitt. Tack lovsångsteamet för att ni stannade kvar och skapade lite trygghet här medan jag landade in och vågade liksom möta församlingen. Och tiden den tickar. Gott att vara här. Denne Kristus. Hur många gånger sa vi allt i det där bibelordet? Var det någon som räknade? Nej, det var det inte. Men det var rätt många gånger, eller hur? Det finns någonting summerande i det här ordet och ett till som vi ska läsa om en liten stund. Någonting som fångar storheten av koncepten vi faktiskt pratar om när vi pratar om vår Gud. Bibeln lär oss att allting som existerar, allting är skapat i honom, till honom, för honom och det upprätthålls av honom. Vi existerar i Kristus. Du kanske inte känner dig som att du gör det. Eller så känns det toppen att jag är i Kristus. Men sanningen är, jag tror att Guds ord är sanning. Jag tror att Jesus Kristus som berättar om sig själv att ett av hans namn är sanningen. Jag tror att det han säger är sant. Och när han säger att allt som existerar är skapat i honom, till honom, för honom, så säger det också någonting om min identitet och din identitet och vår identitet som ett folk. För vi kanske inte känner varandra. Det är väldigt få i den här salen som jag faktiskt känner. Men han känner oss. En gemensam nämnare för människor överallt. Det är inte alltid att vi känner varandra, men att han känner oss. Och han vet någonting om oss som förenar oss. Nämligen att det finns inte en person i det här rummet, eller där ute på webben, eller här ute i staden, eller i det här landet, eller på det här jordklotet, som inte sammanhålls och upprätthålls och existerar för att Kristus är. För att han är den han är. Hebreerbrevet 13:8 säger att Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Han förändras inte. Så om han har varit innan tid var tid, om han existerade innan någonting som vi känner till och mäter vår existens med som skapat, om han existerade före det och han är oföränderlig, så betyder det att det som är slutet av mitt liv en dag, förhoppningsvis när jag är gammal och får somna bredvid min man som förhoppningsvis också då är gammal och vi är färdiga. Ni vet, sådär som man hoppas att det ska bli. Som det inte alltid blir. Att när mitt liv är färdigt, när tiden som jag mäter min existens och min identitet här på jorden med är över, han är redan där. Han har redan varit där. Och när jag tänker på det som är i min ryggsäck, i livets bagage på något sätt, det som jag har varit med om på gott och ont, och varenda av de situationerna så plockar jag fram dem ibland och tittar på dem. Och ni vet, ibland behöver man plocka fram det för att läka från saker som har hänt. Ibland behöver man plocka fram det för att jubla och glädjas åt saker som har hänt. Ibland plockar man fram det för att minnet börjar bli suddigt kring någonting och man vill påminna sig om någonting. I var och en av de sakerna som jag plockar fram har han redan varit. I allt det som jag kallar mitt liv finns han just nu, men också i evighet, utanför det som jag mäter tid med. Det är så, hjärnan exploderar när jag tänker på det. Han är så stor, han är så evig, han är så fantastisk. Det står i ordet att han vistas i ett ljus som ingen kan nalkas. Han är liksom höjd över allt det som vi överhuvudtaget kan försöka fånga eller beskriva med ord. Och ändå så är han också Emanuel, Gud med oss, som kommer så nära, född som ett hjälplöst litet barn, som den här lilla skatten som vi har. Tänk att Jesus föddes som en sån där liten skruttis en gång och var alldeles liten i människors armar, i människors händer. Vår Gud som inte bara är transcendent och evig och stor och ni vet höjd, utan också är immanent, inneboende, nära, alldeles, alldeles nära oss. Han säger någonting om vår identitet. När han säger någonting om vår identitet, då vill jag lyssna. Då vill jag lyssna som om jag hörde det för första gången. För jag tror ibland, kära församling, att vi behöver komma tillbaka till de där grundläggande sanningarna. Vi behöver komma tillbaka till det där som är det första, det grundläggande, det där som är på något sätt, vad heter det? Fundamentet för vår tro. Det där som är anledningen till att vi vill utforska allt det där andra krångliga i första början. Vi behöver förstå någonting om den första kärleken. Det finns en uppmaning på ett ställe i Bibeln. En uppmaning till en församling som hade väldigt mycket på plats och väldigt mycket var ordnat och det var bra. Att en sak var inte toppen och det var att de hade övergivit sin första kärlek. Och varje gång som jag har hört det ordet förkunnas så har jag säkert med rätta hört tolkningar, för det är en bra tolkning, det är en rimlig tolkning, att det handlar om att de hade slutat leva så som de gjorde först. Ni vet, först när de blev kära i Jesus, när de upptäckte hans godhet, när de upptäckte hans storhet, när de fick tag på något av det här kolossala perspektiven om att han är evig och ändå är han här. Ni vet, när man får tag på det, då händer det ju någonting med hur man lever. Det händer någonting med ens drivkrafter och hur man vill föra sig, hur man vill röra sig, hur man vill tala, hur man vill agera, hur man vill välja saker. När man får tag på vem han är och hur god han är, då påverkar det ens liv. Och sen är det lätt att vardagen händer och så börjar man liksom snurra iväg och göra annat eller komma tillbaka i gamla julmönster. Och jag har hört massa toppenpredikningar som säger just det här. Vi behöver komma tillbaka till vår första kärlek och leva så som vi gjorde i början. Men varje gång som jag hör de predikningarna som är toppen, jag har säkert hållit i någon själv på exakt samma tema också, så skaver det i mig. Därför att när orden första kärleken yttras så stör det mig så mycket att vi människor, och jag inkluderad, så ofta tänker på den första kärleken som om relationer var någonting som uppfanns med oss människor. Som att relationer var någonting som startade med dig och mig. Liksom. Att vi har en relation, vi är vänner, vi är gifta, jag är din mamma, du är min mormor. Ni vet, relationer som om det började med människor. Och människans förmåga att vara i goda relationer med varandra. Nu undrar ni, när ska hon prata om identitet? Det kommer. Plus att jag har er hela dagen, så att allt jag inte hinner nu, det tar jag sen. Det är helt under kontroll. Allt går enligt planen. Relationer började inte med oss. Den första kärleken, det är Gud. Det första som existerade innan någonting annat existerade var en perfekt relation av kärlek. Vi ska slå upp Johannes 1 och så ska vi läsa några versar som också är så där kolossala. För vi måste börja och säga något om Guds identitet för att kunna förstå någonting om vad som gick sönder i människans identitet i relation till Guds identitet. För att sen förhoppningsvis kunna landa in i såna sköna lösningar, ni vet. Men vi måste förstå kontext för att förstå problem, för att förstå lösning. Annars blir det bara 10 snabba om din identitet. Du är älskad, du är bra, du är värdefull. Det blir liksom affirmations, saker man kan säga i spegeln till sig själv för att boosta humöret. De hjälper inte. De hjälper kortsiktigt för stunden när man behöver lite god självförtroende för att göra någonting. De hjälper ingenting när det kommer till identitet. De hjälper bara prestationen i stunden, men vår identitet kan aldrig ha med prestation i stunden att göra, utan med relation i det eviga, i det stora att göra. Vem vi är och vad vi gör, det har att göra med vems vi är, vem vi tillhör. Han är fundamentet för allt det vi kan säga om oss själva. Identitet, rotordet i det, latinets grund för det ordet, betyder alltså identitas, detsamma som. Så identitet handlar om vad är det vi likställer och säger att vi är samma som. Tänk dig en spegel som du sätter upp framför dig så här. Vad är det som finns i den spegeln? Är det dina titlar? Är det dina roller? Är det dina funktioner? Är det det som du gör? Är det det som du presenterar dig som? Jag är läkare eller jag är lärare eller jag är, ni vet, jobb, titlar. Om det är det som vi sätter i spegeln och säger jag är detsamma som det här, då har vi sagt att vi är detsamma som det som vi gör, det som vi klarar av, det som vi själva kan prestera, det som vi själva kan leverera. Eller sätter vi upp jag är mamma, jag är någons fru kanske. Jag har massa roller och funktioner och titlar. Och ingen av dem får vara i den där spegeln. Varje gång någon av dem hamnar upp i den där spegeln så blir det stökigt här inne. Är det någon som kan relatera till det? Vad skönt att några räckte upp handen. Ni vet, när man är i en ny församling och inte känner den ännu, så vet man inte om någon kommer räcka upp handen när man säger så. Och det är alltid lite pirrigt. Så ni tre, ni är mitt gäng. Snyggt. Åh, så skönt. För det är ju sådär. Så fort saker hamnar i spegeln som egentligen inte säger något om värde och identitet, som egentligen inte kan bedöma någonting sant om oss, då blir det stökigt. Jag tappar bort det här ganska ofta. Och varje gång jag tappar bort det märker jag att det blir stökigt. Och så är lösningen alltid så enkel. Och vi ska komma till lösningen, men först måste jag presentera problemet. Så nu måste vi läsa Bibeln så vi förstår vart vi är. Vi går till Johannes 1. Då står det så här. Johannes 1 och 1. I begynnelsen, och då vill jag att ni ska komma ihåg att begynnelsen är inte januari, det är inte måndag, det är inte liksom 1987 när jag föddes eller 1962 när du föddes. Begynnelsen, det är början av allting överhuvudtaget. Det är liksom starten från första steget. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det första som existerar var någonting som fanns i begynnelsen hos Gud, som också var Gud. Det här ordet hos, det är ordet pros. Och pros, ett relationellt ord. Pros betyder ansikte mot ansikte. Så det som är i spegeln i begynnelsen för ordet, som är Kristus, Jesus, som var Gud och som var hos Gud, med Gud. Det som var i spegeln för honom, det var Gud själv. Fullständig identifikation. Treenigheten, mysteriet med vår treenige Gud, som är tre i en, vi tillber en Gud. Utan sammanblandning eller ihopvecklande av personlighet. Vi har tre i en. Och det första som existerade var en perfekt relation av kärlek. Där Fader, Son och Heligande, utan att förvirra eller förväxla, står i en cirkel av gemenskap. Och möter varandra med kärlek och tillhörighet och trygghet och respekt och vördnad och ömsesidigt utgivande. Utan att någonsin tappa bort sig själv. Utan att Fadern någonsin blir Sonen eller den Helige Ande någonsin kliver in och nu är jag Jesus. Liksom. Det händer inte. Det är fullständigt tydligt vem som är vem. Och ändå är de ett i kärleken som är Guds essens. Gud är kärlek. Gud är ljus. Gud är sanningen. Och det betyder att det här är sanningen om den första relationen. Den första kärleken. Eller hur? Den första kärleken är inte att vi har älskat honom, utan att han har älskat oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det här har alls med vår identitetsuppfattning att göra. Därför att det som händer där i början, i begynnelsen, är att cirkeln av gemenskap är perfekt och fullkomlig kärlek. Cirkeln av gemenskap finns det ingen identitetsförvirring i. Det är ingen som tappar bort sig själv. Och det är ingen som behöver kompromissa bort sig själv. Här i cirkeln av gemenskap bestämmer sig vår Gud en dag, en vacker och superspännande dag, för att skapa människor lik sig själv. Det vill säga med förutsättningen att också leva i tillhörighet, i trygghet, i ömsesidigt utgivande, i sanning, i kärlek, i frid. Du och jag blir skapade i den här kärleken, av kärleken själv, med syftet att få älska oss och ha en relation med oss. Är inte det vackert, så säg? Är det någon som tycker att det är en vacker berättelse? Det här är begynnelsen. Där drömmer treenige Gud upp den här idén om att få skapa människor. Väl medveten om att du och jag, därför att det gäller inte bara Adam och Eva. Liksom. Det gäller inte bara Hitler eller Stalin. Det gäller inte bara krig och extrema situationer. Utan att du och jag kommer välja någonting så småningom som skadar det här. Därför att ni vet vad som händer, ni som har varit med förr och ni som inte har varit med förr, ni kommer få veta. Vi skapas i den här kärleken och allt är perfekt. Och det finns ingen förvirring. Och så kommer det en lögn in. Därför att på något sätt i den här guden som vi läser om, som allting existerar i och upprätthålls och sammanhålls av, så är det som att han vet att för att riktig kärlek ska kunna uppnås, en riktig relation med människan ska kunna ske, så måste det finnas samtycke, eller hur? För att en riktig relation ska kunna ske så måste mitt jag och ditt jag finnas. Båda två måste vilja ha en relation, annars är det ingen relation, eller hur? För att en riktig vänskap ska kunna inträffa måste båda vi två vara överens om att vi vill det här. Och för att kunna säga sitt ja, jag vill vara i det här, så måste möjligheten till att kunna säga nej existera, eller hur? Annars är det inget val. Annars hade han skapat robotar där i trädgården och alla gick bara runt och lydde utifrån blind lydnad. Inte utifrån tillhet, trygghet, tillhörighet i cirkeln av kärlek. Ni vet, här är vi skapade i pros, i gemenskapens mitt, i Guds kärlek, skapade i kärlek, för att vara älskade och för att leva älskande. Men för att det ska vara möjligt så vet Gud i sin oerhörda, kolossala allsmakt att han behöver skapa ett utrymme i den här skapelsen. Han behöver skapa en plats, hålla en plats, vara kapabel att hålla ett space, en förutsättning där fri vilja kan ske. Han vet om att i det här som är upprätthållt i honom, han som bara är ljus, så måste han skapa möjligheten för dig och mig att vända oss bort från ljuset. Och när vi vänder oss bort från ljuset, då skapas det en skugga, eller hur? För ljus, i ljus finns inget mörker. Och i Gud finns inget mörker. Men vad är mörker? Det är avsaknaden av ljus, eller hur? Har du prövat att tända en mörk tändsticka någon gång i ett ljust rum och se hur mycket påverkan det har? Jag vet inte om det finns mörka tändstickor, men det finns i alla fall ingen påverkan. Det är bara här någonting händer. Men har du stått i ett mörkt rum någon gång och tänt en tändsticka och märkt att du inte bara lyser upp precis det som du har framför dig, utan med det ljuset så lyses allt runt omkring också upp. Därför att i hans ljus så ser vi. Då ser vi vilka vi är och vi ser vilka varandra är och vi ser förutsättningarna. Men för att det skulle kunna vara möjligt att få leva i hans ljus, där vår identitet aldrig någonsin är ett frågetecken, så behövde möjligheten för valet också existera i den här skapelsen. Och människan vid någon punkt, jag vet inte vilken punkt i ditt liv, jag vet vilken punkt i mitt liv, väljer, och jag menar det här är inte en gång, vi är ju människor, att vända oss från den där cirkeln av gemenskap och skapa en skugga. Och ibland så går vi ganska långt och skuggan blir ganska lång. Och ibland så går vi så långt så att vi tappar bort oss själva. Och någonstans när vi har kommit på tillräckligt avstånd, som Eva och Adam vid någon punkt kom till, så trodde de på den här lögnen att jag är inte placerad i, skapad i kärlek. Jag tillhör inte. Jag måste göra någonting från den här platsen för att förtjäna den där relationen. Jag måste göra någonting för att få vara med. Jag måste göra någonting för att bli accepterad så jag får kliva in igen. Och ska jag hålla mina tummar att jag inte tappar bort det igen. Någonstans kommer den lögnen av förvirring in i Guds skapelse på grund av att valet måste vara möjligt. Och i valet så finns förvirring och det finns allt möjligt som konsekvenser. Någonstans när Adam och Eva tappar bort sig själva så kommer skam in i Guds perfekta skapelse. Det blev en konsekvens av skuggan. bortvändandet från ljuset, så kommer skam in. Innan så står det att de kände ingen skam, ingen blygsel. Men någonstans så kommer skammen in och de upptäcker, de bestämmer, de dömer. För ni vet, det som frukten gav dem, förmågan, kunskap om gott och ont, det ger dem också kunskap att börja bedöma vad som är gott och ont. Det som händer när de äter av den frukten är att istället för att Gud får vara den som bedömer, och när han bedömer, då säger han: du är skapad här, i centrum av min kärlek. Välkommen in i prås. Här är den enda spegeln du behöver, att jag älskar dig. Du är utvald, du är dyrbar, du är älskad, du tillhör. Kom, kom. Det är vad Guds spegel säger, vad Guds identitet över oss säger. Men någonstans när de vänder sig bort från det, så kommer förvirringen in. Och de glömmer bort att det var där de var placerade, att det var där de var skapade, att det var det de tillhör. Och så, trots att längtan att få vara där finns i var och en av oss, så är det som att de kommer på här borta att någonting är fel på mig. Någonting är trasigt i mig. Någonting, jag måste göra någonting, och jag är naken också. Och det kan vara en bild för vad du vill. Det syns att jag är människa. Det syns att jag är sårbar. Det syns att jag är skör och svag, och att det finns saker som jag behöver gömma det här. Jag vill gömma det här. Och deras direkta instinkt blir att de ska gömma sig. De ska lösa det här själva. De syr ihop något, liksom, något klädesplagg med löv och blad. Och så när Gud ropar på dem: var är du? Han kommer gående i trädgården, precis som han kommer gående i ditt och mitt liv ganska ofta, och ropar: var är du någonstans? Var är du någonstans? Han frågar inte: vad har du gjort? Det är inte en skuldfråga, det är en skamfråga. Var är du? Ditt hjärta är inte längre här. Din identitet står inte längre i centrum av min kärlek. Jag har inte tagit bort dig. Jag kommer aldrig ta bort dig. Jag söker tills jag finner dig. Det är vår Gud. Han söker tills han finner oss. Så han kommer gående i trädgården och ropar: var är du? Var är du? Var är du? Och deras svar, det blir: vi har gjort det här. De berättar direkt om skulden. Vi gömde oss för vi tabbade oss och vi är fel. Men vi har försökt lösa det själva. Kolla Gud på de här fina, liksom, lövkläderna. Får vi vara med nu? Är det okej nu? Är jag bra nu? Och så står de på utsidan av cirkeln av gemenskap och ropar in: är jag accepterad? Får jag vara med? Duger jag? Jag har försökt lösa mitt värde själv. Ser det tillräckligt bra ut? Jag har försökt gömma det som är fult. Är det tillräckligt? Är det okej? Är jag okej? Och Gud, i sin fullkomlighet, har en dörr öppen konstant och bara: det här är inte sanningen om vem du är. Sanningen om vem du är handlar aldrig om att gömma sig för mig. Kom och låt mig älska dig. Och det här har varit mänsklighetens berättelse sedan den första sidan i Bibeln. Gud skapar oss för kärlek. Han sätter vårt värde och vår identitet i centrum av sig själv. För det är den enda platsen det aldrig kan rubbas. Det är den enda platsen som är stadig. All annan placering av vår identitet svajar. Alla roller och funktioner och titlar och epitet, allt vi kan skriva på våra CV:n, allt jag kan berätta om mig själv i en introduktion för att liksom lära känna er, allt det kan vara borta imorgon. Vi har inga garantier för någonting här på jorden. Peppigt, va? Visst är det roligt? Förutom att han är med oss. Han är med oss vad vi än möter. Och han som är evig, han som vi läste om, som upprätthåller allting, som sammanhåller allting. Han säger om sig själv att den sanningen om vem han är blir också den enda spegeln vi får hålla upp. Jag är skapad av dig. Du får bestämma mitt värde, min identitet. Ingen annan. Och det intressanta är att när han gör det, då kommer han aldrig med listor om vad vi har klarat av att prestera. Det kommer aldrig en enda kompetens, ni vet, så här. Och hon är också bra på att rita. Och hon har, ni vet, det kommer aldrig sant. Utan han säger: du är mitt barn och jag älskar dig. Du är skapad i min kärlek för att vara älskad av mig och för att lära dig hur du älskar dig själv och mig och din nästa som dig själv. Det här är mysteriet med vår Gud. När vi syr ihop löv, och jag vet inte vad det är i ditt liv som du känner att du gömmer och som du känner att du behöver laga eller läka eller prestera eller visa upp för Gud för att få vara accepterad, för att få vara med. Men när vi kommer med det till honom, så betyder de sakerna ingenting. Han blir liksom inte imponerad. Utan han säger nej, nej, nej. Lägg av dig allt det där och kliv in i min kärlek. Låt mig få älska dig. Jag ser att det gör ont. Jag fattar att det är kämpigt att försöka hitta tillhörighet och värde och identitet och trygghet i allt det där som är utanför min kärlek. Det går inte. Det är inte hållbart. Det kanske är någon mer än jag som har försökt. Det går så där, om jag ska vara ärlig. Det går inte. Men så fort vi vänder oss tillbaka till honom, och det är det här som är rörelsen av livet med Gud. Det är från sida 1 till sida, hur många sidor det nu är i just den här översättningen, men ni vet, det är från första bladet till sista bladet, så är det här en berättelse om hur Gud säger någonting om vilka vi är, skapar oss, berättar någonting om vår identitet, om att vi är ett folk, att vi tillhör, om vem han är och vilka vi ska vara på grund av vem han är. Och så säger han, kom och lev i ljuset, kom och lev i sanningen, låt er själva vara nakna, metaforiskt som sårbara, låt er synas, låt er höras, låt er märkas, försök inte vara så himla starka, för ni klarar inte att vara starka utanför min styrka, ni klarar inte att bära sanning utanför vem som är sanning, ni klarar inte att älska utan att leva i kärleken, ni klarar inte att bära varandras bördor som Bibeln säger att vi ska göra för att uppfylla Kristi lag, utan att låta den gode herden som är den enda som kan bära bördor bära oss. Han hela tiden, när det handlar om någonting som har med oss att göra och vad vi ska göra, vårt agerande, så tar han oss tillbaka till vem han är. Sida ut och sida in. Och vi springer bort och vi tappar bort oss själva och han hittar oss. Och vi springer bort och vi tappar bort oss själva och det blir riktigt, riktigt stökigt för Guds folket. Har ni läst Bibeln? Det är mycket saker som händer när människorna försöker lösa det själva. När de försöker komma på själva hur de ska vara sin egen bästa auktoritet. När de själva ska göra slag i saken och fixa det här. Det går sönder gång på gång på gång. Så låsningsteamet kan komma upp, så ska jag börja landa in. När vi själva försöker uppfinna vår identitet utanför den här cirkeln av gemenskap, då får vi speglar som ljuger för oss. Och vi får speglar som förvirrar oss. Och vi får speglar som gör oss rädda. Därför att hela tiden när identiteten är satt i någonting annat än att vi är Guds barn, så kan vår identitet tas ifrån oss. Hela tiden när identiteten är satt i någonting annat än att vi tillhör han som är kärleken själv, så kan vår identitet skaka sönder. Så vi springer bort och han söker upp oss. Och idag så är han här för att påminna oss om vems vi är, vem vi tillhör, vem det är som upprätthåller oss, sammanhåller oss. Du och jag är skapade i kärlek, för kärlek. Det finns ingenting som kan separera oss från Guds kärlek. Och i Johannes 15:4 så lär Jesus oss någonting oerhört. Han lär oss någonting om nyckeln till ett liv med honom. Då säger han så här: bli kvar i mig, så blir jag kvar i dig. Och några verser längre ner i 9 tror jag det är, så står det att bli kvar i min kärlek. Alltså stanna kvar här. Gå inte dit bort. Sy inga lövbyxor. Stanna kvar i min kärlek. Låt mig få älska dig. Och i seminariet idag så ska vi prata om det här. Hur vi övar på att låta Gud älska oss. Hur vi kan släppa in den här kärleken. Hur våra tankar och våra känslor och vårt agerande mot oss själva och mot varandra och mot människor runt omkring oss kan utgå från den här kärleken. Och inte tappas bort i förvirringen av där borta. Men just nu så vill jag avsluta med en bön. Jag tror att du kan finnas här inne som är less på lövbyxor. Att gömma sig för Gud. Och jag tror att du kan finnas här inne som känner att det här med att försöka själv hitta värde och identitet och tillhörighet i prestation. Är du trött på? Du vill lägga av dig det just nu. Och jag tror att du finns här inne som känner att den här bilden av relationen, av kärlek som du är skapad i, det är nytt för dig. Och du vill komma in där. Du vill få reda på att du alltid och evigt har tillhört. Och ta ett steg tillbaka in i gemenskapen. Sluta springa. Och så finns du här som tänker på något helt annat just nu. Eller lunchhungrig, det går också bra. Men jag vill be en bön för oss alla om det är okej. Tack Jesus för att du är perfekt kärlek. Och tack att det står i ditt ord. Att när vi vänder oss till dig så är du där. Tack att varje hjärta som just nu vänder sig till dig och vill kliva tillbaks mot ljuset, kliva bort från skuggorna som skapar förvirring och isolering och ensamhet och rädsla och skam, och kliva in i ljuset som skapar tillhörighet och trygghet och kärlek och identitet. Du tar emot oss just nu. Tack att du tar emot var och en som söker sig efter dig. Och jag tackar dig också Jesus att du ska välsigna och upprätta var och en som har en trasig relation med sig själv. Som har en relation i den där spegeln som ljuger för en. Tack att du idag ska börja läka de såren och upprätta oss. För vi behöver dig. Tack att du är god och bara god. Tack att du gör gott och du vill oss väl. I Jesu namn. Amen. Tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.